Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej, det här är Mattias Bergman som är med och gör Jag var där tillsammans med Andreas Utterström. Men Andreas, vad är det vi gör i studion nu då?
Ja, nu jobbar vi med den nya säsongen som kommer i höst, säsong 5 av Jag var där.
Det är riktigt, och orsaken att vi står här mitt i semestern är att vi ombedda att göra en liten sommarhälsning av vår beställare. Men vi tänkte att vi skulle tipsa om 6 avsnitt av Jag var där. Mm. För om man bara ska höra 6 avsnitt av våra 40, till exempel under sin semester, då tycker vi att man kan börja med de här. Och de är också lite intressanta, för det finns en liksom bakgrundshistoria kring dem, eller hur?
Ja, det gör det. Ska vi börja med Hagamannen?
Tycker jag.
Detta var ju alltså mannen som höll Umeås kvinnor i skräck under flera år och som åkte fast efter att polisen då hade topsat 777 män. Och då var ju frågan, vem ska man välja för en intervju här? Det här är ju tröskat på längden och tvären i andra medier, men så hittade jag en artikel med ett målsägarbiträde, alltså den advokat som hjälper brottsoffren, som heter Lena Precis. Isaksson.
Mm. Och för det är ju bara, tänkte att eftersom det jag var där, så handlade det ju ofta om en person som egentligen är bifigur men fick en viktig roll. Och det är ju därför som vi inte börjar med att titta på till exempel brottsoffren.
Så är det, och också lite förväntat och tråkigt att allt för ofta ha med poliser som berättar om utredningen. Men i det här fallet så tyckte jag att hon sa intressanta saker i den här intervjun. Hon var till exempel arg på Hagamannen Niklas Lindgren för att han hade flyttat tillbaka till Umeå när han hade avtjänat sitt straff. Och sen kändes också spännande att lyfta fram vad ett målsägarbiträde gör. Mm.
Det är också ovanligt att jurister pratar så pass tydligt och öppet om vad de anser, eller hur?
Nej, jurister kan ju vara väldigt tekniska, men jag fick ett gott intryck av henne och började bearbeta henne, om det var förra sommaren eller i hösten. Jag hittade ett gammalt mejl till hennes assistent som var skickat i september, eller oktober snarare. Och då hade vi redan haft kontakt innan och så skulle vi försöka få till en intervju. Corona kom, jag bokade en flyg till Umeå, det ställdes in. Hon skulle till Stockholm, det blev heller ingenting. Och så höll vi på fram och tillbaka och så fick vi till slut till en intervju i 22 april. Efter att Lena också hade börjat vela lite om hon skulle ställa upp. Men till slut så blev det en intervju och jag är nöjd att jag inte gav mig, för att den blev väldigt bra tycker jag.
Vi går vidare med avsnitt nummer 2 i tipsraden. Då tänkte jag att vi skulle lyfta vårt avsnitt om Göteborgskravallerna. Det vill säga demonstrationerna 2001 mot det mesta kan man säga, eftersom Göteborg beskrevs som ett rena slagfältet i samband med den dåvarande amerikanska presidenten George W. Bushs besök. Det var ju väldigt mycket som sammanföll de här dagarna, och det här är ju ett perfekt Jag var där avsnitt på det sättet att det är en väldigt tidsmässigt begränsad historia. Det är 3 dygn om jag minns rätt. Och vi hittade då forskaren och på den tiden demonstranten, får man väl kalla henne, Kristina Hansen. Det vill säga en ren googling var det ju.
Ja, och det var inte heller så lätt, därför att vi började kontakta lite folk. Vi ville ju ha inte någon som hade varit dömd för brott, utan någon som gick i den här demonstrationen med fredliga avsikter men ändå hamnade mitt i kravallerna. Och på slingriga stigar så hamnade vi till slut då hos Kristina Hansen, och det var väldigt intressant, för att det brukar vara så att när åren går och folk blir äldre så brukar de blir mindre radikala. Och framförallt om de har forskat i ämnet som hon har gjort. Hon har ju forskat om politisk aktivism och våld och sånt. Men hon är ju tvärtom. Hon har blivit nästan mer radikal, vilket ju också var väldigt spännande.
Ja, men precis. Och vid den tiden som hon beskriver då, 2001, då var hon ju inte mer än en tonåring. Och det är också väldigt intressant alltid att man kan gå tillbaka, i det här fallet 19 år senare, och se vad som hände. Men det är verkligen som du säger, de som var jättevänster som unga, de blir ju närmast folkpartister sen. Och de som var nyliberaler, när de får barn så blir de socialliberaler. Det är så i världen. Ja, men det, inte i Kristina Hansens fall riktigt.
Nej, men framförallt är det där ett avsnitt om vad som hände de här dagarna. Och det är ju liksom inte så mycket teoretisk diskussion så som det kan låta nu. Men hon var också väldigt duktig på att berätta och mindes väldigt mycket. Och kunde berätta målande om det. Så att det var bara för mig att lyssna och skjuta in en fråga här och där. Och sen skötte hon resten. Och då är mitt jobb, för det är jag som gör de flesta intervjuerna, alltid enkelt.
Kristina Hansen var 16 år. Inte när vi gjorde intervjun. Men den äldsta intervjuperson som vi har haft, jag var där. Och kanske den äldsta intervjupersonen i de flesta svenska poddar, får man säga, är ju nästa avsnitt.
Ja, Gabriella Cassius, som var 97 år gammal våren 2020 när jag träffade henne. Och det märkliga här är ju att hon alltså jobbat med Raoul Wallenberg i Budapest 1944. Wallenberg räddade ju många judar undan döden och var där som diplomat, fast han egentligen var någon slags överklass frifräsare egentligen. Och jag känner henne på omväg. Jag har till och med varit hemma och ätit lunch och sen hon har berättat hela den här historien. Och ändå så kom jag inte på att vi skulle intervjua henne i första säsongen. Jag blev närsynt helt enkelt. Sen en dag så bara slog det mig och då gjorde jag den här intervjun. Och den här damen är ju gammal. Det är lite svårt att höra vad hon säger. Och det var ju lite oklart, kommer det här funka i ljud? Men det gjorde det och det blev ju fantastiskt tycker jag. Hon kommer till och med ihåg hur Raoul Wallenbergs parfym doftade 1944. Så då känner man ju verkligen att man är på plats. Och det är ju då jag var där som bäst tycker jag.
Då kommer vi till någonting annat som var inte alls abstrakt utan väldigt konkret. Nämligen när en sovjetisk ubåt gick på grund i skärgården utanför min gamla hemstad Karlskrona. Och jag vet inte, jag minns inte riktigt om du var lika insåld på det här som jag, men om man kommer från Karlskrona, då behöver man liksom bara säga ordet ubåt, så är alla igång, oavsett om man var född på den tiden, 1981, eller inte. Så det var väldigt roligt att 40 år senare kunna beskriva de här intensiva dagarna. Det finns ju dokumentärer kring den här historien som heter av typ Dagar som skakade Sverige och sådär. Och det är ju en intressant historia på det viset att det hände ju inte så mycket mer än att ubåten drog sig loss från grundet. Men det finns ett underliggande hot hela tiden eftersom den var kärnvapenbestyckad. Och det här blir ju att den här lilla staden då, Karlskrona, blir ju plötsligt centrum för hela det kalla kriget. Och det hoppas jag att vi lyckades beskriva också.
Ja, det var ju det vi var ute efter. Plötsligt så riktas hela världens blickar mot lilla Karlskrona där då den här ubåten har gått på grund. Och då minns jag att vi diskuterade vem är det vi ska prata med här egentligen. Men då eftersom du kommer därifrån så hade du ett bra namn.
Alltså utmaningen var ju här att de militärer som ju var väldigt engagerade då har i flera fall gått bort eftersom det var 40 år sedan. Och i flera fall så har de ju också, de är sönderintervjuade för att de har fått prata om det här väldigt många gånger. Så därför så tog vi den dåvarande nattchefen, alltså en journalist på lokaltidningen som jag själv har jobbat med när jag var ung, Inga-Lena. Det var väldigt roligt. Och när jag åkte ut till henne på den ön där hon bor utanför Karlskrona och hade med mig de här klippen som vi har hämtat på Kungliga biblioteket från den tiden. Då såg man verkligen på henne hur hon, ja just det, så här stort var det. Det här var ju då tidningssidor som hon själv hade gjort på den tiden. Och då såklart hade glömt bort. Det var väldigt intressant att se. Det var ju en gigantisk nyhet på den tiden. Kanske större än det går att förstå idag. Men jag hoppas att det blev ett bra avsnitt. Sen har vi ett av de kanske roligaste avsnitt vi har gjort, jag var där. Jag var där är ju ofta inte särskilt humoristisk.
Vi försöker ju blanda så att det inte bara blir kända brott och stora politiska händelser. Och då är det ganska kul att söka sig till fiaskoartade filminspelningar. Till exempel då Sverige åt svenskarna som var giganten Per Oscarssons mycket märkliga kostymdrama som skulle vara någon slags Monty Python med otroligt mycket folk involverade. Alla kända skådisar, mycket statister, och så skulle han då, hade han skrivit manus, han skulle regissera och spela fyra huvudroller, eller om det var tre. Och den här, filmen läste jag ett reportage om i DN, och så tänkte jag att det där borde vi följa upp. Och då var frågan, vem ska vi intervjua då? Det vore ju fint om vi hittade någon som bokstavligt talat hade en biroll, men många är döda, för filmen kom ut 1980 om jag inte minns fel. Men så hittade jag där i listan Johan Hedenberg, en skådespelare som man har sett i Varuhuset när man växte upp, och man är född på 80-talet eller 70-talet, och i många filmer och tv-serier sedan dess. Och så,
ej sällan som polis.
Ja, och så sökte jag honom, och han ringde upp mig en kväll, kom jag ihåg, och var eld och låger och drog massa anekdoter på telefon. Och så sågs vi några veckor senare hemma hos honom utanför Stockholm på landet, och jag blev bjuden på lunch, och så gjorde vi den här intervjun, och jag var väldigt nöjd. Men jag kommer ihåg att Johan då, som är en skådespelare som verkligen vill leverera när det gäller, han var lite missnöjd. Sen så började han rota i gamla kartonger för att se om han hittade något manus. Och lyckades göra det. Längst ner i en kartong låg det ett manus. Så då kompletterade vi den här intervjun. Då kom han till mitt kontor här i centrala Stockholm. Och så fick han läsa lite ur manuset. Och det som är unikt med den här filmen är väl att när man läser manus så blir filmen ännu mer obegriplig än vad den redan är. Och det säger inte lite, därför att man fattar helt enkelt absolut ingenting.
Nej, det här är det enda avsnitt när jag har redigerat det här ljudet, redigerat intervjun. Det enda avsnittet där jag har stått och skrattat själv här hemma när jag har lyssnat. För det var verkligen otroligt fint berättat. Men också respektfullt om den här Oscarsson. Ett avsnitt som man överhuvudtaget inte skrattar åt är det sista i vår tipskavalkad här. Nämligen det som handlar om Hillsborough-katastrofen 1989. Och det här kommer jag ihåg för att jag själv tjatade på dig ganska, tror jag, typ två säsonger om att Hillsborough är otroligt. Och eftersom du inte är det minsta fotbollsintresserad så vet jag inte om du riktigt kom ihåg det eller hade samma bild som jag av den här händelsen.
Nej, jag var lite motsträvig, men jag litade på dig till slut.
Ja, men jag fick säga några gånger till dig att det handlar inte om fotboll, utan det handlar om något annat. Det här var ju en historiens värsta läckta katastrof där 97 personer dog 1989 i samband med en fotbollsmatch. Och genom den illustra svenska Liverpool-supporterföreningen så fick vi kontakt med Richard Moore, som är, vad ska vi säga, en svenskifierad britt som var på plats. Och det blev ju en helt fantastisk intervju som du gjorde en kväll där, minns jag.
Ja, han var helt otrolig. Jag kommer ihåg att jag stängde in mig i sovrummet, riggade upp utrustningen, och så sa jag till mina barn, ni får absolut inte komma in nu under några som helst omständigheter, därför att jag misstänkte att det här skulle bli väldigt emotionellt, för att Richard såg ju då en av sina vänner bli ihjälklämd mot ett sånt där staket och kunde inte göra någonting. Och det är den enda jag var där i intervju som jag gjort hittills där intervjupersonen började gråta. Och det var väldigt starkt. Han var också otroligt bra på att berätta. Det var samma sak här som med Göteborgskravallerna, att han berättade hela historien kronologiskt. Jag ställde en kontrollfråga här och där, och så fick man allting väldigt levande berättat. Och det där är väldigt olika när man gör intervjuer. I en del intervjuer får man vara mer aktiv och föra intervjupersonen framåt och gå tillbaka och reda ut saker som är lite oklara. Men där var det bara som att åka med, och jag kunde liksom se allt det här framför mig när han beskrev det. Så att jag är glad att du övertalade mig om att vi skulle göra det här avsnittet.
Ja, ska vi sammanfatta vår lilla tipskavalkad här för sommaren? För att nu är det ju väldigt många lyssnare som sitter och antecknar för hand vad vi har sagt. Men då har vi då Hagamannen, Göteborgskravallerna, Raoul Wallenberg, U-137, det är ubåten, Sverige åt svenskarna och Hillsborough-katastrofen. Det finns ju 34 andra avsnitt av Jag var där som man också kan lyssna på. Och Andreas, vi sitter ju och jobbar, som du sa i början, med säsong 5 som kommer ut i höst. Vad kommer vi bland annat att få höra då?
Ett avsnitt kommer handla om finanskrisen 2008, och det kan ju lukta lite tråkigt med makroekonomi, men då har man glömt hur uppstressat läget var då. Det kändes som om hela världen skulle gå i konkurs, och vi har intervjuat Henrik Mittelman som då jobbade på SEB om hur de här dagarna var och vad han tänkte skulle kunna hända även i Sverige.
Sen har vi barnsoldater.
Ja, en bekant till mig som heter Said som var barnsoldat i Eritrea under kriget mot Etiopien som berättar om vad han var med om där. Det är lite samma sak som med Gabriella där som berättade om Raoul Wallenberg, att det är en person som jag har i min bekantskapskrets men inte tänkte på att jag skulle kunna intervjua. Och det blev också en helt fantastisk historia där man fick en helt annan bild och liksom en slags berättelse som jag aldrig tidigare hört om. Varför vill ett barn bli soldat? Hur är det? Vad gör man när det inte är skottlossning? Vad är det som händer? Vad uppstår för strukturer? Jag tycker det var jättespännande att se fram emot att jobba mer med det här avsnittet.
Han var alltså 10 år och fick gå runt med en automatkabin som han inte ens orkade bära ungefär.
Och han ville det själv och han berättade varför. Så till sin mammas förtret så sökte han värvning i grillan. Så att det är en otrolig historia.
Tipsa oss gärna om händelser som vi borde ta upp i Jag var där och göra avsnitt om till jagvardar@bplus.se. Vi är som sagt tillbaka med Jag var där i höst och då blir det även Misslyckade brott faktiskt om man gillar den podden också. Glad sommar!
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. På